Jenny, vad sägs om den här skönheten? 1 kilobyte minne. 995 kronor på en Beckman Innovation. Man kopplar den till TVn och får en svartvit bild. 44 gånger 63 punkters upplösning. Klockfrekvens på nästan 1 megahertz.
Anders, det där är en stenåldersdator.
Nej, det här är en ZX81. Helt briljant konstruktion.
Det är fortfarande en stenåldersdator.
Inte alls. Det finns betydligt äldre datorer än den här. Den här kom ju 81.
Jo, men det säger inte mycket i dagens datasamhälle.
Nej, men om man tittar på datorerna vi hade på 30-talet. De var ju betydligt värre. Om man nu kan kalla dem för datorer.
Ja, vi kanske skulle kunna ta det från början. Hur de började. Det skulle vara intressant faktiskt. Att få reda på lite grann om hur datorerna började egentligen.
Mm. Ja, man har alltid behövt olika räknehjälpmedel och sånt där. Så man har byggt maskiner för det.
Mm.
Men det var på 30-talet man började komma på att de här kan man ju göra på lite slugare sätt så att det går att använda för många olika uppgifter, inte bara en enda konstruktion. Till exempel var det så att tidigare så ville man göra en viss matematisk operation så kunde man bygga en elektronisk krets som utförde den. Så satte man, lödde man ihop de här kretsarna och fick förhoppningsvis en maskin som gjorde beräkningen då. Men det var rent analogt.
Men den gjorde som sagt bara beräkningar, inget annat.
Ja, och ville man ändra beräkning fick man ju bygga om maskinen.
Ja, det var ju lite krångligt då.
Mm. Och dessutom brus och fel i de elektroniska komponenterna gjorde ju att räknefelen blev större och större. Men det var vad man fick dras med på tidiga 30-talet. Men då började en del komma på att vänta, man kanske kan göra en digital konstruktion.
Ja, hur såg egentligen den absolut första datorn ut? Eller det kanske går händelserna lite i förväg?
Ja, det problemet är att det är inte svårt att säga vad som är den första datorn. Till exempel Alan Turing höll på kring 1937 och gjorde en matematisk beskrivning av vad vi skulle kalla en dator. Men det var en rent abstrakt idé om hur en dator skulle kunna fungera. Så att han byggde ingenting. Men i hans fall så var det en oändligt lång pappersremsa där en liten maskin kunde åka fram och tillbaka och skriva dit tal och läsa dem. Och det påminner lite grann om vad dagens datorer gör när de läser ifrån hårddisken.
Ja, lite grann, ja.
Men sen så i Tyskland, där fanns ju Konrad Zuse. Och han byggde...
Zuse? Där känner jag igen namnet.
Ja, han är väl inte så känd nu för tiden. Det finns en Linux-variant som heter Zuse, men det stavas med S och hans efternamn stavas med Z.
Okej, det är inte samma sak då.
Nej, men i vilket fall som helst, han byggde en dator som han kallar för Z1 hemma i sina föräldrars vardagsrum kring 1936.
Hur gammal var han då?
Det vet jag faktiskt inte, men han var väl relativt vuxen.
Okej, jag trodde han var väldigt ung i så fall, så han bodde hos sina föräldrar. Men...
Ja, men du vet ju hur det är med hyror och sånt. Mm. I vilket fall som helst, sen byggde han en ännu större apparat som man kallar Z2. Och de här var baserade på radiorör och reläer och kunde göra olika beräkningar. Man kunde ändra vad de gjorde för uppgifter.
Men de där datorerna var ju väldigt stora och väldigt, väldigt otympliga.
Ja,
hur lyckades man minska ner dem så småningom?
Ja, det kom senare. Zuses problem var ju det att sen kom kriget.
Ja.
Och han föreslog för den tyska militären att man kanske kunde använda datorerna till något. Men militären konstaterade att det där är värdelösa prylar. Strunt i det.
Ett av deras större misstag.
Just det. För de allierade höll ju på med datorer istället.
Vilken sorts datorer då?
Ja, det fanns till exempel en kille som hette Atanasoff vid University of Iowa i Amerika. Och han ville lösa ekvationer så han byggde en stor maskin för att lösa ekvationssystem. Som kan sägas vara en första försök till en dator.
Mm.
Och Howard Aitken vid Harvard, han tog och byggde en Mark 1 som den kallas. En väldigt stor och avancerad räknemaskin som man kunde ändra uppgifter i. Man programmerade genom att det fanns som en telefonväxel. Man drog om sladdar.
Men hur kunde de ha nytta av det under kriget?
Ja, dels var det då artilleriberäkningar, räkna ut kastbanor och sånt där.
Ja.
Men framförallt så var det ju engelsmännen som hade glädje av datorer. De höll ju på att knäcka de tyska koderna.
Mm.
Tyskarna hade ju då en krypteringsmaskin som kallas Enigma som de var väldigt stolta över. För den var oknäckbar.
Den har jag hört talas om.
Oh, ja,
den var inte så oknäckbar visade sig.
Nej, det var ett enormt misstag de gjorde. De litade för mycket på den. Och i Bletchley Park mellan Cambridge och Oxford, där hade engelsmännen samlat ihop alla sina matematiska genier. Däribland Turing. Och där byggde de bland annat en apparat de kallade Colossus och de satt och knäckte koder. Och de lyckades knäcka de tyska koderna så de kunde veta var ubåtarna var.
Men efter kriget då, hur fortsatte utvecklingen där?
Ja, det var ju militären som fattade, oj, här har vi världens möjlighet. Så då man började sätta igång ett stort projekt för en dator som man tänkte kalla ENIAC. Men där fick man idén att vänta nu här, att programmera om genom att flytta om sladdar är ju mycket enklare än att behöva bygga om hela datorn. Men man kanske skulle kunna lagra i minnet ett program. Så man började arbeta med det här vid den här tiden. ENIAC var fortfarande ganska primitiv. Det var fortfarande mycket sladdomkopplingar som gällde. Det var radiorör som brann ut var åttonde timme och den tog ju upp ett mycket stort rum. Men det var egentligen den första riktigt äkta datorn.
Men hur löste man det där med radiorören och sånt sen? Eftersom de brann ut rätt snart.
Ja, det var ju ett himla otyg, för ju större datorn blev desto oftare gick den sönder. Men man kom ju på det här med transistorer. Om man tar kisel och så tillsätter man vissa ämnen så får den väldigt märkliga elektriska egenskaper. Och det går ju att sätta ihop en liten pryl som kan reglera strömmen. Så att om man sänder in ström på ett ställe i den så kommer den att släppa igenom ström. Om man inte släpper in ström så hindrar den. Och där kan man använda för att bygga elektroniska kretsar och även göra logiska operationer.
Ja, men det funkade ju lite bättre.
Så då kunde man krympa datorerna. Istället för att de fyllde ett stort rum med massa varma radiorör och rasslande reläer så tog man istället och blev kretskort efter kretskort med transistorer. Så nu fyllde de bara ett halvt rum.
När var det här ungefär?
Det här kom väl då mer på 50-talet och lite mer mot 60-talet. Framförallt vad som hände där på 50-talet var att man började upptäcka programmering. Man kom på det att vänta nu här, att göra en multiplikation. Med den snutten kod skriver vi varenda dag massor med gånger överallt i våra program där vi gör det.
Ja, just det. Det är man lite bort. Det tänker man inte på idag när man sitter vid en dator, nej.
Så idén var att då paketerar man en massa nyttiga funktioner och sen så skriver man ett program där man säger multiplicera de här två talen. Och sen så tar något annat program och stoppar in alla de här operationerna för multiplikation. Eller att skriva ut någonting på skärmen. Och det här blev då vad man kallar en kompilator. Och där på 50-talet började de första datorspråken dyka upp.
Det kan inte ha varit så långt där eftersom den första hemdatorn dök upp.
Ja, det var en ganska bra bit. För datorerna var ju fortfarande stora som ett rum och det var ju väldigt dyrt.
Ja.
Men på 60-talet så började datorerna bli så billiga att företag kunde ha råd med. I annat fall fick man ju bara råd om man var amerikanska militären ungefär. Men när företagen skaffar det här, dels vill de ha ett eget programspråk och det skapar de. COBOL, Common Business Oriented Language.
En nyfiken sidofråga. Hur kom det sig att ingen någonsin tog patent på en dator?
Ja, det försökte man faktiskt. Men man trodde att man hade ett patent. Jag tror det var Unisys. Och det blev ett patentbråk om det här. Då någon påpekade Atanasoffs dator på 30-talet. Och därför lyckades man aldrig patentera datorn.
Vilket var en jäkla stor tur.
Förmodligen, för det gjorde ju att många kunde utveckla sina varianter. Och då på 50- och 60-talet så blev datorerna mindre. Man kom ju nämligen på hur man kunde ta och krympa dem. Så istället för att datorn fyllde hela rummet så fick man plats med den som ja, ett kylskåp. Man fick minidatorer. Och sen så kunde man då ta många, många transistorer och lägga in på ett chip. Och då fick man en mikrodator och den fick plats på ett skrivbord.
Och därav kom dagens hemdatorer då.
Ungefär på 70-talet då, 75, så kom det en byggsats som man kunde köpa. Datorn hette Altair och den hade ingen skärm och inget tangentbord eller något sånt. Den hade små lampor på framsidan och små switchar man kunde då flippa
Åh,
mellan
den här
0 och 1.
klassiska blinkande saken.
Just det. Och den blev en jättesuccé. Det är ett litet företag som heter Microsoft skrev till exempel en basic-läsare för den och man lekte med den och eftersom den störde radio kunde man spela musik med den genom att köra program olika snabbt.
Var det inte en viss Bill som skapade den första hemdatorn också tillsammans med några vänner?
Nej, det tror jag inte stämmer. Men däremot finns det Apple. Apple startades av Steve Jobs och Steve Wozniak. Och de byggde den allra första hembyggd dator som de kallade Apple 1 som inte sålde så bra. Men sen Apple 2 blev en jättesuccé. Man skrev nämligen också till det här, 78, så skrev man ett program som heter VisiCalc. Och det var det första kalkylprogrammet. Folk kunde sitta och göra hemekonomi på den.
Men de första datorerna, de kunde väl inte tala med varandra? Eller det
Nej.
var väl inte så att de var kompatibla som man säger idag?
Nej,
Hur
men det
kom
har
det
ju inte
sig att
blivit
de
sen
blev det?
heller. Ja, det var ju att man började experimentera med uppkopplingar. Det gjorde man ganska mycket, men 69 började man med ett stort projekt som hette ARPANET. Och det innebar att man kopplade ihop datorer över lite längre avstånd. Och det här i all tysthet vidareutvecklades. Det var ju först militären som höll på, men amerikanska
Självklart.
universitet, ja, oh ja, men de hittade inte sådär jättemycket nytta i det, men de amerikanska universiteten gillade det. Och man kunde skicka mejl via det här och det var en massa unga hackers som uppskattade det. Så man arbetade vidare på det och utvecklades i ett större och större nätverk. Men ingen utanför datavärlden hörde ju någonsin talas om det här. Men sen kom ju 80-talet. Och då började mikrodatorerna bli så billiga och så enkla att skaffa, så då kunde vem som helst gå till en affär och köpa dem. Och där har vi ju då ZX81. Och samma år så kom ju också IBM fram med sin IBM PC. Och från den har det då utvecklats vidare. Ja, de här PC-datorerna har utvecklats till dagens persondatorer. Och samtidigt började då nätet bli så pass stort och effektivt så att på 90-talet, när man började folk upptäcka, oj, det finns någonting här och det är användbart. Och det var då internet. Och där kom liksom den stora explosionen när folk i allmänhet började använda datorer och kommunicera via nätet.
Det var 93 det började, va?
Ungefär, det var då man fattade att det var något på gång. Men redan 89, det var då man skrev den första läsaren för World Wide Web. Det var då forskare vid CERN, partikelforskningslaboratoriet nere i Schweiz, som behövde kommunicera med varandra. Så man skrev ett program som var, ja, med hypertext, man kunde lägga in bilder i dokument. Och det visade sig bli en succé.
Fascinerande. Och jag tänker på hur snabbt som nu utvecklingen idag i datorer har ju gått otroligt snabbt på sista tiden, så man kan fundera på hur framtidens datorer kommer att se ut
Oh ja.
om det fortsätter i den här takten.
Det finns ju det här Moores lag som säger ungefär att processorkapaciteten fördubblas per 2 år eller något liknande. Och den har hållit i sig ganska bra. Så det lär nog bli väldigt spännande om en 10 år och 20 och 30 och 100.
Det ska bli spännande att se hur det utvecklas.